Det är säkert några här inne som har funderat på varför hänger det en tupp där framme? Eller en höna? Vad har den i kyrkorummet att göra? Och det kan man fundera på. Men förhoppningsvis så klarnar svaret på den frågan lite idag under den här predikan. Den är faktiskt målad just utifrån den texten som Kristin läste här för oss. När Jesus liknar sig vid hönan, det är alltså inte en tupp utan en höna. Hönan som vill samla kycklingarna under sina vingar. Den får stå här då, idag. Och så står jag framför här så ni inte ser den. Temat idag, för er som inte har uppfattat det, är frälsningen. Det är den här söndagens tema i våra kyrkor. Och då kan man fundera på, är det här liksom en bild för frälsningen? Det ser mer lite så här tryggt och mysigt ut där under vingarna på hönan. Inte det snarare bilden av tryggheten hos Gud? Vi återkommer till det senare. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Och det är något annat som jag reagerar på när jag läser temat frälsningen och den text som har valts ut. Och det är ju att det faktiskt är en text som handlar om dess motsats. Det proklameras inte frälsning i den här texten utan snarare konsekvenser av utegången frälsning, skulle man kunna säga. Och det beror inte på att Jerusalems invånare inte kunde räddas, utan för att de inte ville låta sig räddas. För Jesus säger ju, gång på gång har jag velat rädda er, men ni har inte velat. Och nu får ni ta dess konsekvenser. Och texten slutar inte heller med befrielse, utan läser man vidare så säger Jesus, sannerligen, här kommer inte lämna sten på sten. Allt ska brytas ner. Och det kan tyckas lite märkligt. Varför har man valt en sån här text till den här söndagen? Det är ju en kommitté som jag har förstått som väljer ut, som har valt ut de här texterna för våra gudstjänster i landet. Det finns ju så otroligt många texter som hade kunnat vara klockrena en sån här söndag. Vi kan ju ta några exempel. Till exempel den lame mannen, för er som känner till den berättelsen. En lam man som firas ner framför Jesus för det är så trångt så de kommer inte in i huset. Och så säger Jesus, dina synder är det förlåtna. Och sen så dessutom så helar han honom. Så där är ju verkligen frälsning i dubbel bemärkelse. Frälsning från ett handikapp, frälsning från inre bojor. Eller kvinnan som blev botad efter blödningar i 12 år. Hon blev också fysiskt helad, själsligt och socialt upprättad. Och jag skulle kunna lista upp många här, äktenskapsbryterskan och så vidare. Zacchaeus. Ja, listan kan göras lång, så då är det lite anmärkningsvärt tycker jag att man valde då en sån här text. Och desto mer anmärkningsvärt är att det verkar vara ett genomgående tema för de evangelietexterna som är för den här söndagen. Det finns ju 3 årgångar. Så ena året läser man första årgångens, andra årgångens och så går det runt som en cykel. Och alla 3 evangelietexterna har det här mönstret skulle man kunna säga. Tredje årgångens evangelietext avslutas med väldigt allvarsamma ord. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna, så ledarna, ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. Och de här väldigt allvarsamma orden på slutet. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Så det är alltså nästan faktiskt mönstret på frälsningssöndagen. Texter som pekar på konsekvenserna av att man faktiskt kan välja bort frälsningen av olika skäl. Och varför har man då valt det här fokuset? Ja, kanske därför att frälsningen är sådan att vi behöver inse allvaret. För att frälsningens enda krav egentligen, Jesus gör ju allt för oss på korset. Han öppnar vägen för vem som helst. Men det finns ett krav, och det är ett förkrossat hjärta. Det är att vi faktiskt inser vår ställning till en helig Gud. Som gör att vi förstår att också jag behöver bli räddad. Det finns alltså en hjälp som är nödvändig för oss, som inte går att finna någon annanstans. Inte i några självhjälpsböcker. Så jag tror att det är lite som när min vän och tidigare kollega Ann-Sofia Bonde var här och predikade för några veckor sedan. Ni som var här minns kanske att hon pratar om det här, hur frälsningen behöver målas med en mörk bakgrund för att vi ska förstå kraften och nåden. Ungefär så minns jag att hon sa. Och vi kan också titta utanför kyrkans värld. För ordet frälsning, vi har ju inte patent på det, även om vi kan tyckas ha det. Så används ju det ordet ganska flitigt i andra sammanhang också. Till exempel sportvärlden. Och när används det då i sportvärlden? Jo, men det är ju när någon vänder ett läge som såg totalt kört ut. Då tar man till ordet frälsning. Någon rubrik jag läste nyligen. Debutanten frälste AIK med mål i den 94:e minuten. Nu kanske inte det är ett evangelium för alla som sitter här. Och man kan ju fundera egentligen på den typen av frälsningar får väldigt stora rubriker i världen. Men vad har det egentligen för evighetsvärde? Om man jämför då med det vi pratar om i kyrkan när vi tar till ordet frälsning. Att vi inte behöver dö i våra synder. Att Jesus, Guds son, valde att dö i vårt ställe. Ta våra synder på sig. Det här är fromma sanningar som lätt kan bli floskler. Det är liksom det går in och det går ut och det berör inte riktigt. Jag tror att det är så periodvis för oss alla att vissa perioder har vi svårt att förstå det där. Och det kan nästan bli, som sagt, att det inte riktigt, man förstår inte riktigt vad det innebär. Men jag tror att vi behöver säga det gång på gång ändå. Vi präster och vi kristna. För vi vet inte var en människa befinner sig rent själsligt, rent omständighetsmässigt i livet. Och kanske är det någon här idag som behöver få bli påminna om det här och få höra det och få faktiskt beröras av andekraften i den sanningen, i de orden. Att Jesus har dött för dig. Han har tagit ditt straff för dina synder. Du som kanske länge har intalat dig att jag kan sluta dricka när jag bara bestämmer mig. Och någonstans har börjat inse att jag har inte den styrkan i mig. Eller du som brottas med depression. Och någonstans inser att nyckeln ut ur min depression handlar om att jag behöver förlåta. Och jag kan inte, jag vill inte. För jag har blivit så djupt sårad. I de lägena behöver man få höra de orden. Man behöver få höra att det finns en frälsare. Det finns någon som kan göra det jag inte kan göra. Och som vill min frihet. Det finns ett namn som står över alla andra namn. Och det är inte bara över Jocke och Emma och sådana namn, utan det står över namn som depression, missbruk, självhat, onda makters inflytande på olika sätt. Det finns ett namn som dessutom betyder han som frälser. Jehoshua, Jesus. Det finns bara ett namn. Det finns bara ett ställe i Bibeln där något upprepas 3 gånger på raken. Eller 2 ställen egentligen, men det syftar på precis samma. Det är samma ord. Och det är ett adjektiv på Gud. Det finns många adjektiv på Gud. Han är god, han är kärleksfull, han är förlåtande och så vidare. Men så är det ett adjektiv som sägs 3 gånger på raken. På den tiden hade man ju inte utropstecken, utan det är som att man stryker under 3 gånger och sätter 3 utropstecken efter det. För att verkligen påvisa att här, det här är så viktigt. Och det är inte som vi lätt kan vilja ha det. Gud är trevlig, trevlig, trevlig. Utan helig, helig, helig. Avskild betyder det ordagrant. Alltså det finns ingen som Gud. Det finns ingen som kan ge frid i hjärtat. På det sätt som han kan. För det var han som skapade ditt hjärta. Och han skapade det för att själv uppfylla det med sin kärlek, med sin närvaro, med sin frid. Hjärta till hjärta heter mitt album som jag släpper om knappt 2 veckor med mitt sidoprojekt Lövsångaren. Och musik kan vara sidoprojekt, men Gud vill inte vara ditt sidoprojekt. Han vill ha den där relationen hjärta till hjärta med dig. Och det är först då, tror jag, som vi får frid. Jag frågade idag i min morgonbön, Gud, är det något du vill säga till församlingen idag på frälsningssöndagen? Och det var ett ord som kom tillbaka ett par gånger, så som jag brukar erfara att den heliga ande talar till mig. Och det var ordet tillgivenhet. Och det är inte ett ord som jag tror att jag skulle komma på mig själv, för jag använder inte det så mycket i min vokabulär. Tillgivenhet. Men jag tror att det säger någonting om vilken frälsning Gud vill i ditt liv. För det är det frälsningen syftar till, korset syftar till. Att vi kommer in i den relationen av tillgivenhet med Gud. Synonymer till det ordet är kärleksfullhet, ömhet, lojalitet, trofasthet, vänskap. Vi kan bli befriade från olika bojor och ändå förbli ofrälsta. I den meningen. Jesus säger ju att en person kan bli som ett tomt hus. Man blir befriad fast den där frukten som Gud vill blir aldrig. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Jag kallar er inte längre tjänare utan vänner. Ett nytt bud ger jag er, säger Jesus, att ni ska älska varandra. Frälsning är holistisk. Det är både frälsning från faktiskt själslig undergång, men också frälsning till en upprättad relation i tillgivenhet med Gud. Så tillbaka till tavlan, liknelsen. Jag målade den här tavlan efter att jag fick se, såg en film. De filmade inne i en, jag tror det var en ortodox kyrka på Olivberget i Jerusalem. Där Jesus förmodligen stod i närheten när han sa det här. Och när han grät över stadens situation. Det är det starkaste ordet för gråt som används där. Och i den kyrkan så hade man alltså gjort en mosaik med just det här temat. En höna med en Kristus gloria som samlar sina kycklingar. Och jag tyckte det var så fint så jag kände att åh, det där vill jag måla också. Men här har vi egentligen frälsningens helhet. Vi har både närheten, tryggheten, tillgivenheten som kycklingarna har med sin höna. Eller hönan med sina kycklingar. Och vi har också den faktiska frälsningen, räddningen från undergång. För så här gör hönan när den upplever hot. Till exempel rovfågel som kanske är det vanligaste hotet. Då samlar den sina ungar. Och där är de trygga. Jag såg en film. Jag sökte lite på det här. Det finns massa olika filmer på YouTube om detta. Så det kan ni kika på om ni vill. Men jag blev väldigt berörd av en video där det faktiskt... Det var en kamera som var på inne i ett hönshus. Och den hade fångat upp hur det kommer in en kungskobra. Och det är bara ett litet bås. Så att kycklingarna och hönan är liksom helt trängda i det här båset som kanske är en meter brett. Och den här kungskobran kommer. Och hönan är precis som en herde. Börjar prata, babbla, locka kycklingarna åt, liksom från ormen och ständigt går emellan så fort kobran ska försöka attackera en kyckling och börja flaxa och lyckas valla ut sina kycklingar ur det här båset och undvika i det här fallet kobrans många hugg mot hönan också. En bild för frälsningen, vad Jesus gör på korset. Han ger faktiskt sitt liv. Och det finns också flera berättelser, kanske också videos från bränder som har härjat. Det är inte helt ovanligt tyvärr att det uppstår bränder där man har kycklingar. För man har värmelampor och så vidare och det kan hända olyckor. Och på samma sätt när det blir en brand så gör hönan så. Samlar sina kycklingar under vingarna. Om man har hittat då döda hönor som har dött i branden och lyfter på dem och så lever kycklingarna. Där har ni bilden av vår frälsare. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och han gör det innan vi ens är hans vänner. Så älskade Gud världen. Så att han inte kom för att döma. Inte övergav. Utan han kom till dem. Till oss. Och tar vi emot den frälsningen. Så tar vi också emot allt det andra också. Rätten att bli Guds barn. Jag vill avsluta med att citera några ord från en gammal hymn. När du vid skammens påle bands, du löste oss från syndens band. När hånad och förrådd du var, du lyfte allas bördor av. Den jord du skapat drack ditt blod och skälvde under korsets fot. Ur djupen, ur Guds kärleks famn, brast då all renhets källa fram. Amen.